do. I don't like counselling him. My eye. Lite historik, gården Expoff. Går det in nu?
Ja.
Den förvärvades av min fader 1921 på våren. Och vi flyttade dit den 6 oktober 1921. Och jag var ju liten då. Var bara några månader gammal. Och sen dess bott på gården. Och vid Televerket så hade jag bostadsmöjlighet i Göteborg också. Min fader bedrev ju, ja, det var dåliga tider, så det var fattigdom och besvärlighet. Så kom ju någonting som hette Krügerkraschen i början på 30-talet. Den gjorde ju inte det bättre, men det var ju dåliga tider hela tiden för mindre jordbruk och sådana gårdar. Det gällde ju att få levebröd för dagen bara. Och i och med att det var lite skog till gården så hade man ju i alla fall eldebrand, alltså ved för dagen, så man kan hålla värme på vintern. Och sen började min far att bygga växthus och hade lite drivbänkar och odla tomater och hacka sig fram på så vis. Och efter Krügerkraschen på mitten på 30-talet kan man säga, då började ju det här bli bättre. Min syster fick arbete i Göteborg 1935. Och sedan började jag vid Televerket, som på den tiden hette Kungliga Telegrafverket. Började 1936. Och arbetade ju där dagligen, men åkte ju hem på kvällar. Men när jag då sedermera gick i vakttjänst och hade sen tjänstgöring på kvällarna, så hade jag en liten lägenhet som min syster och jag bodde tillsammans då i stan. Och på det viset gick det. Så kom kriget. Och då var jag i den åldern att jag fick mönstra och rycka in. Och jag låg inne på min inkallelse från militären. Stod att jag skulle göra värnplikt i 180 dagar. Men det blev det istället med beredskap 440 dagar. Så jag muckade i augusti 1945 först. Ska vi se. Jag låg inne i olika omgångar visserligen. Och sedan efter kriget så blev det ju som många trodde en mycket dålig marknad med depression och arbetslöshet. Men det stämde inte, för det gick precis åt andra hållet istället. Det blev mycket att göra, det saknades arbetskraft och det importerades folk från utlandet, både polacker och italienare och alla möjliga, till industrierna i Sverige. Och sedan så fram på år 1947, då började min far bli dålig. Ja, det var egentligen tidigare som jag tog över gården 1945. på grund av att han hade så stora skulder på den. Så den skulle gå i konkurs. Men då skrev skåden över på mig istället. Och sen har jag gudinnat betalt alla skulderna. Och ägt gården ända sedan 1945. Och sen har jag ju förbättrat. Jag har byggt en väg från gården och ner till sjön. Och så 1959 det var dit elektriskt. Elektricitet alltså med stort luftspann över sjön. Det var på sin tid det största luftspann som dragits över Insjö vid den tiden. Det var vintern och våren 59. Den första elektriska lampan som lyste där, det var pingstafton 1959. Och sedan har jag då rustat upp den bilden överlag, för det var ju nedgånget allt. Och har lagt ner enormt med arbete. Arbetat praktiskt taget både dag och natt. Och har byggt till vad det beträffar hus. Så finns det ju väsentligt mycket mer än vad det fanns då. När min far flyttade dit så bestod gården utav bara två, alltså en mansbyggnad, en lillstuga och en lagård. Liten lagård som sedan har blivit tillbyggd. Det var hela gården. Och idag är det, förutom de husen, är det en mansbyggnad med två växthus, pumphus, snickarverkstad och magasin, redskapshus, virkeshus och såg- och maskinutrymmen. Så det är lite skillnad. Gården har jag i två omgångar förstorat. I och med 1971 köpte jag till en skogsområde väster om gården, och så sent som 98 köpte jag till ett område som ligger norr om gården, så jag har strandrätt i Ekssjön, ungefär en tredjedel av hela sjöns strandrätt hör till gården. Och sen minns du väldigt mycket att säga om vilket slit och släp det har varit för att få material och grejer dit. Jag har gått med båt över sjön, allting. Och sen kört sönder sjön. Det är enorma arbetsprestationer som är gjorda under en tidsepok på 50 år ungefär. Det var väl lite om själva gården, om man så säger.
Hur många syskon var ni?
Sen var det beträffande familjen som var det mor och far och min syster och så jag då. Men på 20-talet då var det mycket vanligt att det kom utarrenderades fosterbarn, sådana som. Och det kom en pojk först 1926. Min syster började skolan 1925. Och vi gick i en skola som heter Blomsholm. Och den låg en halv mil hemifrån. Och man gick och hade ficklampa på morgonen i handen. Och hade, kom på kvällen var det mörkt också. Men vintertid var det ju bäst om det var snö, för då var det snölyse. Men höstarna var det mörkt och svart. Och ficklampbatterierna var ju ett önsketänkande, för det var inte ofta det fanns pengar till att köpa batteri. Men vi gick där i skolan och 1927 kom det en, fick vi en annan liten grabb som kom hem på ett litet egendomligt sätt, kan man säga, för att hans mor skulle vara hemma och hjälpa mor och framförallt mor, för pappa hade folk som jobbade i skogen och så de var många vid matbordet och då behövde hon hjälp. Och denna kvinnan, hon skulle sedan åka och söka ett arbete och fråga om pojken fick stanna. Och han var så rar, den lille grabben, han hade nyss fyllt ett år då. Och hon åkte och kom aldrig tillbaka. Och grabben skulle vara hemma och leva hos en syskon. Och båda dessa pojkar lever ännu idag. Och jag har kontakt med dig två. Min syster gick ju bort då. Ja, man kan väl säga att min far blev sjuk 1947 och var sjuk ända till 49, då dog han. Och sen så stod mamma bi hela tiden och sen träffade jag Inga-Maj och vi höll ihop hela tiden och hon var mycket uppe på gården. Det blev den vidare, hon och jag, för mor blev äldre och slutade med korna. Sista korn sålde jag 1963, sen hade jag inte haft några djur. Man hade inte huvud bara, men det var kort tid efter också, jag tror inte jag haft. Sen 65 har jag inte haft några djur, annat än en hund förstås, och katt.
Vad gjorde ni i skolan?
Vad sa du?
Vad gjorde ni för något i skolan?
Ja, vi gick vanlig folkskola på den tiden. Man fick lära sig att räkna och skriva och så. Det var inga språk på den tiden. Men när man hade gått ut 6 år så var det någon som hette fortsättningskurser. Och då gick man 2 6-veckorskurser och efterföljande år alltså, och så gick man och läste för prästen också. Så 1934 var det väl, då konfirmerades jag i maj månad. Min syster var 2 år äldre än mig, så hon konfirmerades ju tidigare. Och den äldsta pojken som var hemma, han var ju jämnåren med min syster, så han konfirmerade samtidigt då. Han bäckte mycket tydligt yngre, han var ju 27. En yngre pojke som ja, tillväxt inte bara kom att stanna hemma. Skolan var så kallad B-skola, där man började, man tog sin unga då var annat år. Så ena året var det första klass, tredje klass och femte klass. Nästa år så togs inga ungar in, men då gick ju de här ungarna till andra klass och fjärde klass och sjätte klass. Och så slutade sjätte klassarna. Och så då på hösten så börjar man med nya försteklassare. Och då hade ju de som gått i andra klass då, de går de med tredje och de andra. Och på så sätt då blir det första, tredje och femte ena året. Andra, fjärde och sjätte klassare. Och på så vis gick det hela tiden så länge skolan varade. Men den lades ner 1900. Ja, det, någon gång på det slutet på 30-talet i alla fall lades den ner i den skolan. Jag ser Bertil började ju 1934. Han började skolan när jag slutade. Och han gick ju då 7 år till 39, men de 2 sista åren gick han med i Lerum. Så skolan lades nog ner omkring 1937, skulle jag tro.
Hur stor var skolan?
Ja, det var en liten skola. Det var sittplats för 16. Det var många skolbänkar, 2 i varje, och det var 8 bänkar, så det var 16 unga skulle vi kunna vara, men vi var aldrig så många. Men jag gick och var vi 7-8 unga. Då hade vi varit en stigen så många gånger. Och vi hade ju en och samma frukost alla klasser. Språk och sånt var inte att tala om. Det fick man en viss hum om på de här 6 veckors kurserna som gick i 2 omgångar efter. Det var så att det var en annan skola som låg närmare Lerum som då hade ett längre jullov, kan man säga, för de unga som normalt gick där. Så att vi hade då möjlighet att vara där i 6 veckor. I 2 påföljande år alltså. Och det var ju lite grann så kallad högre skolgång. Man pratade i alla fall om engelska. Och på den tiden så var det ju tyskan var ju så att säga om världsomspännande språk då, som alla talar om och så vidare. Men någon egentlig språkutbildning fick vi aldrig, utan det var väl i stort sett en information bara.
Vad hade ni för olika slags ämnen så här i skolan?
Ja, ämnena, det var som han sa, plus och minus. Det var matematik, så var det geografi och historia och naturlära och kristendomskunskap. Det var de ämnen vi hade. Och så idrott förstås. Det var ju rätt bra. Det var ju det bästa. Det var ju alltid bäst. Vi som hade långa vägar till skolan, vi var alltid duktiga till idrott. Det blev helt automatiskt vältränade. Och vi hade det enda nöje vi hade var att vi kunde leka brännboll på en liten plan, och sen så när vintern kom så var det ju väldigt bra, för skolan låg jämt i en stor sjö som heter Herrsjön, och den var över 1,5 mil lång. Och det var ju stora ytor att åka skridskor på då. Men skridskor på den tiden, det var inga fina skridskorkängor som ungarna har nu inte. Utan det gällde att få tag i. Mina första skridskor, de var så mycket för stora så fötterna nådde nästan inte fram till den främre delen på skridskorna som normalt skosulan skulle vila på. Och pengar till remmar och sådant, det fanns ju ingen möjlighet att köpa. Det var inga pengar. Den band man ihop med snöre. Och sen satte man en pinne i knöt så hårt man kunde. Sen satte man en pinne och pinne i, och sen rev man den runt och skruvade åt den. På så sätt fick man hårt spänn på snören och så skridskorna satt fast. Det är nästan svårt att förklara. Det är en sån revolutionerande ändring som de som växer upp som barn idag. De kan inte göra sig den ringaste föreställning om hur det var på den tiden. På 30-talet speciellt då var det väldigt bra om man kunde få ett par brödskivor och så lite margarin på. Och så lite mjölk i det sköta en flaska. Jo, man hade med sig till rasten i skolan. Ja, vi lekte ju bara sån här lite tofatt och brännboll och gå i ving på det, något som heter det en som stod och så sprang vi andra och gömde oss och så skulle han gå och leta och såg han då en som sprang han och pantade den då och han stod vid husvägen. Och då blir det ju den som blev först pantan. Han fick ju lov att stå nästa gång. Och då skulle man stå kvar och inte, ja, i skymundan så inte man kunde se var de sprang och gömde sig. Och så skulle man räkna till 100. För så lång tid hade vi då på oss att springa och gömma oss. Och den kallades för Bårdving. Kallades den för den här. Men det var inte mycket lekar. Vi hade ju alltid väder lite idrott, men det var aldrig sådana grejer som orientering eller någonting sånt där. Sen hade vi svampplockning på hösten. Då är det roligt. Då fick vi reda på lite grann och kantareller och Karl Johan och lära oss lite skillnad på svampen. Sen någon övrig idrott vi hade för allt i världen i. Det var ju så att under den tiden, de första 4 åren, som 5 åren var det väl. För det var för sista året som kommunen byggde ett hus och lärade innan. Annars så var det så att det var ett hus som bestod av 2 rum och kök. Och köket som röken hade, det var samtidigt vårat omklädningsrum. Och sen hade hon ett rum som hon bodde i. Och så var det ett stort rum som då var skolsal. Och det var en stor herrans kamin som man eldade i för att hålla värmen. Och läckens hus existerar ju inte, så att det var. Vi hade ju fotogenlampa framme. Fröken hade en fotogenlampa. Och sen hade vi då en lampa som med skärm som drevs med fotogen och som hängde mitt i salen. Så när det var riktigt mörkt på höstarna, vi började skolan 8. Men då var det för mörkt och räkna och skriva och så där. Så då fick vi ha högläsning och de första timmarna då. Till det blev så pass ljus så vi kunde se och skriva och räkna. Det var så på den tiden. Ja, du får fråga mig.
Hade vi med
så här
mat
och sånt
i skolan, men
vi
fick ingen
lunch där och sånt? Nej, vi hade, som jag sa, i lyckligaste fall, bara brödskivor med lite margarin på. Och så lite mjölk i en vischevattenflaska. På den tiden med kapsyl. Det var inga sådana grejer som det är idag inte, utan det var med smäckkork. En stor porslinskork.
Jaha.